Det här avsnittet av Rullavagn-podden sponsras av Smartfoto. Nu är det hög tid att beställa årets julkort eller en fin kalender till nära och kära. Med koden RULLAJUL40 får du 40% rabatt när du handlar för över 150 kronor. Adressen är smartfoto.se/julklappar och koden är RULLAJUL40. Hur får man bukt med extrem mammighet? Vad kan man göra åt att storebror puttar och slår sin lillebror? Och finns det en väg ut för den mamma som ammar i sängen 10 gånger varje natt? I det här avsnittet av Rullavagn-podden får du svar från en kvinna som verkligen vet vad hon pratar om. Vi tar också upp förlossningsdepression, tidig trotsålder och att äta riktig matvägran. Rulla bandet, rulla vagnen, nu kör vi! Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Rullavagn-podden med mig Evelina Åkerberg som är vd för Rullavagn. Och jag känner mig löjligt peppad idag efter att ha sovit en hel natt.
Grattis!
Utan barn som snurrar runt i sängen. Vi är ju här på Scandic Continental idag i Stockholm där vi spelar in dagens avsnitt. Och just idag har vi ju vår superexpert, BVC-sköterskan Lisa Westberg här. Hej Lisa.
Hej. Hej.
Har du också sovit gott?
Ja, det har jag faktiskt. Ja.
Dina barn är lite större. Har de flyttat ut från din säng?
Ja, jag tänkte från mitt hem. Nej, de bor hemma.
De har inte flyttat
de
ut.
De bor inte i min säng.
Nej, vad skönt. Så det kommer det komma en sån tid.
Ja.
Okay. Sen, det finns ju perioder i småbarnsliv.
Ja, precis. När de kommer tillbaka.
Ja, absolut.
Vi är jätteglada att ha dig här igen. Och vi ska alldeles strax köra igång med alla frågor som vi har fått. För det är ju det vi gör här. Vi svarar på frågor från er lyssnare. Och jag tänkte att vi dock skulle börja med ett annat ämne som vi inte alltid pratar tillräckligt om. Mm. För det är ju väldigt vanligt att man som nybliven förälder kan må dåligt. Vilka tecken kan man själv eller de som står en nära titta efter när det gäller förlossningsdepression?
Förlossningsdepression är ju en nedstämdhet. Och om man ska, vad är nedstämdhet kan vi ju fråga oss. Och då är det så att kriterien är att man ska ha varit låg och nedstämd mer än 2 veckor.
Mm.
Så att det här att man känner att man har en dålig dag, det behöver inte
det
alls.
Det ganska ofta.
Jätteofta. Mm. Det behöver inte vara ett tecken på att man faktiskt är nedstämd. Utan lyft det med någon så man inte känner den oron. Men om man har gått 2 veckor och inte mått bra, så finns det faktiskt en stor risk att man är nedstämd på riktigt. Och då är tecken trötthet. Och det är man ju såklart när man har ett litet barn. Men den här tröttheten som att orkeslöshet.
Hopplöshet.
Jag orkar inte resa mig ur soffan. Eller jag orkar inte göra det där som jag vanligtvis klarar av. Det är ju en orkeslöshet och trötthet. Håglöshet. Att man inte ser fram emot saker som man vanligtvis tycker är kul. En jätteallvarlig symptom är ju att man vill skada sig själv eller sitt barn.
Ja.
Då är det ju jätteallvarligt. Och då ska man ju verkligen söka till en psykiatrisk akutmottagning.
Mm.
Men det allra viktigaste är att lyfta hur man mår till människor runt omkring en. Och då får man ju sondera sitt nätverk lite grann. Vilka finns runt omkring mig som jag litar på? Och ta upp och berätta att man inte mår bra. BVC är ett jättebra ställe att vända sig till för att få guidning. Varför mår jag så här och hur kan jag få hjälp? Så trötthet, håglöshet, aptitlöshet kan också vara en sån. Att man inte vill äta och inte orkar äta. Men om man är nedstämd light, kan vi säga så?
Mm.
Då blir man frisk av att sova. Så då mår man mycket bättre av att sova. Så att få tillbaka sömn. Och hur gör man det med ett litet barn? Då får någon annan sova med barnet. Och det är helt okej. Okay. Även om man ammar så kan man. Nej, jag är så trött. Det här barnet får ta flaska. Små barn, riktigt små barn. I alldeles början, första månaderna. Första 2 kanske, eller 3. innan man blir 3 månader, om man exklusivt ammar, så kan barnet oftast lära sig att ta flaska.
Just det.
Sen kan det vara lite svårt efter, för att de är så otroligt vana vid att amma.
Mm.
Men det brukar vara så att nedstämdhet kommer någonstans inom de 2 första månaderna efter barnets födelse. Och om vi går igenom det här, för det finns ju nedstämdhet och sen finns det någonting som kallas för baby blues.
Ja, men precis.
Ja.
Som är den lite mer hormonella som kommer.
Exakt. Ja. Så att 3 till 4 dagar, även om man har bestämt att inte amma, så har man det här hormonpåslaget 3-4 dagar efter en förlossning. Och då har man ofta väldigt nära till gråt.
Ja, ja. Och det har man verkligen.
Ja, och saker är väldigt sorgliga. Och man kan ju bli lite orolig för sig själv.
Ja.
Och då hoppas jag att det finns någon i ens närhet som kan ta hand om en lite grann.
Precis.
Och hjälpa till.
Och det kan ju bara underlätta att man vet att det här kommer troligtvis att komma. Mm. Alltså så här, det är helt normalt och det kommer att gå över.
Ja, det är 80% som drabbas av det. Så man är heller inte konstig om man inte drabbas av det.
Det är också okay.
Utan det finns.
Ja.
Och det är faktiskt vanligare med första barnet. Jag vet inte om man inte är med vid andra barn. Man kanske inte hinner riktigt känna efter.
Nej.
För att då finns det ett till barn.
Precis.
I familjen. Och man har gjort den här omställningen förut. Det är inte en lika stor omställning andra gången. Så att 80% av alla nyblivna mödrar, eller den som har fött barnet, får en sån här baby blues. Och sen så ungefär, man sett i olika i studier, men det finns någon från Karolinska institutet som säger att 15% drabbas av förlossningsdepression.
Ja.
Så det är otroligt viktigt, som du säger, att prata om det,
precis,
att ta upp det och att få hjälp.
Alltså jag hör ibland från mammor som vi pratar med att man är lite rädd ibland för att faktiskt vara ärlig om antingen bara hur man mår, men också om man verkligen börjar få de här allvarliga tankarna att man inte orkar mer. Mm. Och att det kanske finns risk då att man skadar sig själv eller börjar tänka att man ska skada barnet. Att man är rädd för att prata om det här. För att, ja, men dels bara för att det liksom känns hemskt att man känner så.
Mm.
Men också att man är lite rädd för så här, vad händer när jag berättar, kan jag liksom
lita på den jag berättar till?
Ja, och kan jag så här bli av med vårdnaden om mitt barn för att jag tänker de här tankarna?
Det är extremt ovanligt. Ja, det måste precis. Vi verkligen föra ut. Det är extremt, extremt ovanligt.
Precis.
Då är det ju någonting annat i familjen också. Men man ska kanske säga så här att de här tankarna som, inte att skada sig själv eller sitt barn, men det finns ju såna här lite paniktankar brukar jag kalla dem för, som att till exempel när man står på en perrong med barnvagnen,
precis,
tänk om
jag trillar.
Tänk om vagnen rullar ut och tänk om eller jag går över en bro, tänk om någon skulle putta mig och mitt barn skulle falla ner. Det är katastroftankar eller ångesttankar som nästan alla människor tänker. Så att det borde man ju våga ta upp med någon annan för att kunna spegla och höra att
Det tänkte jag också. Ja, precis.
Så det är jättevanliga tankar. Så det är bra att veta. Och det tror jag är jätteviktigt att ta upp med andra nyblivna föräldrar. Och får man inte en bra respons, då är det inte en bra person.
Nej,
som man har pratat med.
Mm. Men man behöver inte vara rädd för att komma och prata med er på BVC och berätta hur man verkligen känner.
Nej, verkligen inte. Det är en jättebra väg. Och precis. På BVC kan man också guida vad för vidare hjälp som behövs.
Precis. Och det oftast, finns ju hjälp att få.
Ja, oftast. Mm. Och på varje vårdcentral så finns det psykologer.
Precis.
Så att man kan vända sig till sin vårdcentral för att se om man kan få samtal där.
Precis. Bra tankar, Lisa, om viktiga frågor.
Verkligen.
Men vad säger du? Är du laddad och kör vi igång med dagens frågor?
Nu kör vi.
Ja, vi kör. Hej Lisa, jag skulle verkligen behöva råd när det gäller vår son på 3,5 år. När han började på förskolan gick det bra och han älskar sin förskola. Men när han började på avdelningen för stora barn har det funkat dåligt. Och vid varje hämtning får vi en rapport från lärarna om att han slagit någon eller förstört leken för de andra barnen. Själv säger han att han inte får vara med och leka, vilket kanske kan förklara hans beteende. Men lärarna säger att de inte har tid att hela tiden hålla koll på hur barnen leker och blandar sig i. De ska på 3 personer hålla koll på över 20 barn. Hemma har vi inte dessa problem och inte heller när vi leker med andra barn. I familjen har vi det lugnt och tryggt. Varje dag pratar vi om att vara en bra kompis, att vara snäll och så vidare. Jag vet inte riktigt hur vi ska gå tillväga nu och känner mig väldigt ledsen efter varje hämtning. Det är ju både synd om barnen som min son bråkar med och om min son som inte känns trygg på förskolan. När jag har diskuterat problemen med lärarna i gruppen säger de att han kanske borde byta till dagmamma så att det blir en mindre grupp. Min känsla är att de tycker att det är vi föräldrar som borde lösa problemet hemma. Håller ni med om det? Borde han byta till en dagmamma? Vad ska jag göra? Åh, en sån jobbig känsla som förälder.
Mm. Och sorgligt att bli så där ledsen varenda gång man hämtar sitt barn.
Ja, men precis.
Som ska vara någon slags glädjestund ändå.
Verkligen.
Och det tycker jag, jag tänkte så här, håller ni med om det? Jag håller med om att det är dagis, det är förskolans problem. Det håller jag med om. Jag håller inte med om att de ska byta till dagmamma om inte föräldern själv tror att det är bra för barnet. Jag tycker verkligen att här ska hon ha ett möte. Inte bara diskutera vid lämning.
Nej, för det blir ju alltid så snabbt också. Lite stressat när man ska iväg.
Ja. Och utan att faktiskt ha ett möte med antingen med förskolepedagogerna eller med förskolechefen.
Mm.
Och uttrycka att jag känner mig ledsen för att ni varje gång jag kommer och hämtar pratar om mitt barn i negativa termer. Det måste ju vara otroligt arbetsamt.
Ja.
Och eftersom att det inte är så här hemma, det låter ju, på frågan är ju så som att det är koncentrerat i förskolan.
Ja, det verkar verkligen så. Ja, så.
Då känns det ju som att det är där problemet ligger. Och det ska ju de självklart lösa. Sen har han bytt förskolegrupp. Det är jättevanligt att det tar tid att komma in i den nya gruppen. Därför som treåring, 3,5, så kan man inte samma sak som en 5-åring.
Mm.
Och det är säkert ett tuffare klimat bland de barnen som det här lilla barnet ska hävda sig i. Och antagligen så vill barnet vara med och leka och kommer inte in på ett bra sätt i leken.
Mm, så är det
och,
väl.
Ja, och så använder barnet smarta tekniker för man får uppmärksamhet om man puttas och slåss och nyps och så.
Mm.
Men det är ju inte en teknik som är gynnsamt när han blir äldre. Och därför måste ju skolepedagogerna lära det här barnet hur man gör. Oh, jag tycker det låter jättetråkigt. Och jag tycker absolut inte att man bara ska snabbt byta förskola. Utan den här lilla människan måste nog i alla fall få tid på sig.
Ja, men precis.
Det är klart att går inte över. Är det så här ett år så tänker jag också att kanske att man ska fundera på det istället. Att faktiskt, om de nu inte klarar av att ta hand om de barnen som är på förskolan. Mm. Det låter ju jättekämpigt om vi sätter in oss i att vara, vad blir det nu? 6-7 barn per person.
Ja, precis.
Det låter ju jättearbetsamt, såklart.
Mm.
Men det ska ju fungera. Och kanske att förskolepersonalen, och det kan man ju ändå efterfråga på ett schysst sätt. Om man har ett möte med förskolechefen, om de får någon hjälp med handledning eller med specialpedagoger kan oftast vara bra i en förskolegrupp. Inte specifikt för det här barnet, utan lite mer hur gör man för att hjälpa barn att komma in i leken.
För här, hon, den här föräldern uppfattar det som ändå att pedagogerna tycker att detta är någonting som de som föräldrar borde lösa hemma. Men
problemet finns ju inte.
Nej, men precis, att det funkar i gruppen. För det är ju kanske någonting som pedagogerna inte vet hur det här barnet beter sig hemma.
Mm.
Så, men det känns ju ändå som att även om de har många barn på förskolan så måste de ju ta ansvar för att det här barnet kommer in i leken. Och liksom, de kanske måste ändå blanda sig i lite grann.
Verkligen, eller? Och också fråga lite, hur fungerar det på samlingen?
Precis.
För är barnet lugnt där och tycker det är kul, då känns det inte som att det är barnet som det är ett problem kring.
Mm.
Eller vid maten, fungerar det där? Mm. Fungerar de här sakerna för det här barnet? För det är klart att det är skillnad på en förskola med många barn och vuxna än hemma i en trygg miljö. Det kan ju vara så att saker och ting fungerar hemma, men på förskolan fungerar det inte. Och det betyder någonting. Mm. Så det skulle vara intressant för den här familjen också att fråga, vad menar ni med att ni tycker att vårat barn ska byta till en dagmamma?
Mm. Ja, det kanske finns annat där som de inte riktigt får information om.
Ja, precis.
För det är väl jättebra att verkligen sätta sig ner och prata lite mer om vilka situationer som inte funkar.
Ja, exakt.
Börja där, tycker vi.
Och jättestor lycka till.
Mm, verkligen. Hej! Jag har en snart 6 månaders flicka som dagtid kan somna i spjälsäng utan bröstet i munnen. Men inför natten så går det inte. Hon ska ha mitt bröst och skriker sig blå om vi försöker natta henne i spjälsängen. På natten är det ett konstant snuttande i vår säng med cirka 10 uppvak per natt. Jag går under.
Mm.
Är det okej att sluta nattamma vid 6 månader och hur går det till? Kan avslutad nattamning göra så att hon accepterar att hon inte får snutta på natten och sover längre stunder? Jag går som sagt under av sömnbrist snart och längtar efter att få sova tillsammans med min sambo som får sova på soffan.
Mm.
Hon tar inte napp eller flaska. Mm. Tack på förhand. Ja, det här är en vanlig fråga som vi får till podden.
Mm.
Hur slutar man med amningen? Och den här stackars mamman som vaknar 10 gånger per natt.
Det låter jättemycket. Och hon har ju rätt, absolut. En avslutad nattamning kan göra så att barnet inte har 10 uppvak på natt.
Mm.
Men det är ju väldigt få 6 månaders barn som inte vaknar överhuvudtaget.
Som inte vaknar alls, nej. Nej, men precis.
Utan barn har en annan sömncykel än vad vi vuxna har. De har kortare djupsömn än vad vi har. Och de måste lära sig när de vaknar upp, vilket vi har gjort hela livet, vi vuxna. Lärt oss att när vi vaknar upp, det finns ingen fara, vi kan somna om. Medan ett barn vaknar upp och känner någon slags oro i kroppen. Ja. Och undrar vad man är och vad en eventuell förälder är.
Ja, precis.
Ja. Mm. Så att vakna kommer nog det här barnet göra ändå.
Mm.
Men jag tror att det kommer bli bättre.
Mm.
Det tror jag verkligen. Och det är helt okej att avsluta. Och här låter det nästan som att de ska byta säng. Att mamman ska sova i soffan och pappan ska sova med barnet i sängen.
Mm.
Därför att som oftast så den icke-ammande partnern är inte inställd på att vakna på barnets signaler. För oftast vaknar den som ammar innan ens barnet blir ledsen.
Ja, det är verkligen sant.
Ja, att när barnet rör sig eller smackar lite grann eller ljudar lite så vaknar man på en gång. Medan då partnern inte gör det. Och då kanske inte ens blir de här alla uppvaken.
Mm.
Och när barnet har vaknat upp och den ammande mamman ligger där, då är det enda sättet för dem att komma till ro lite grann. För det har blivit en vanesätt sak. Och kanske att man själv också känner att det blir lättare.
Hålla på med något annat.
Ja, absolut. Så att börja i den här familjen då, där det finns en partner, med att partnern sover med barnet och mamman sover på soffan. Och man kan göra olika, men det beror på, antingen vill man sluta helt och då gör man det. Barn klarar sig utan att äta på natten om man har fått ett ordentligt måltid innan man går och lägger sig.
Mm.
Och kanske inte barnen tar flaska. Det kan lika gärna vara gröt. Så att barnet äter middag och sen gröt innan barnet går och lägger sig.
Mm.
Och sen klarar man sig till man klarar sig helt säkert 6 timmar.
Mm.
Så kan man tänka som förälder att barnet åt sista gången vid någon viss tidpunkt.
Mm.
Och den här föräldern, den här mamman kanske inte vill sluta amma. Kanske bara vill sluta amma på natten. Eller
ja,
hur?
Det är,
ja, för man kan ju amma dagtid.
Precis,
ja, så kan man absolut göra.
Eller i alla fall färre gånger. Inte 10 gånger per natt.
Nej, men exakt. Mm. Och då om barnet får amning innan den går och lägger sig, så kan man tänka så här att från och med nu kan barnet sova 6 timmar med sin pappa i sängen. Och då, de uppvaken då på de där 6 timmarna, de tar pappan. Och så kan de föräldrarna komma överens om en tid när det känns rimligt att amma.
Mm.
Har man lagt sig klockan 22?
Nu räknar vi.
Ja, då kanske 4. Ja, kanske första amningen är klockan 4.
Mm.
kanske precis. Är ganska rimligt. Och där får man ju komma överens själv. Det beror ju på hur barnet reagerar. Ja, om precis. De skriker jätte expressivt och mycket och allting bara blir jättejobbigt. Då kanske man kan börja med att dra den där tiden till klockan 2.
Ja.
Och sen dra den till klockan 3.
Och börja med kan det ju räcka med ett par timmar kanske ja, för den här mamman precis. Bara att få...
Absolut, det kan, ja, det
och sen över tid så kan man dra ut på det ännu mer.
Mm. Så att skjuta den där andningstiden.
Framåt hela tiden. Ja.
Och känner hon istället att jag vill klippa helt så går det jättebra. Men där kanske, ja, det beror på vad det är för barn och vad barnet äter på dagen.
Mm.
Men kanske att det behövs en flaska på natten då.
Just det, precis.
Faktiskt. Mm. Ja. 12 timmar, kanske lite tidigt för ett 6 månader barn och sova utan mat.
Precis.
Byta säng, mamman i soffan.
Mm.
Partnern i sängen med barnet, den som inte ammar. För att barnet förhoppningsvis ska sova bättre bara av det.
Vad kul att du lyssnar på Rulla Vagn-podden igen. Och jättekul att så många har hittat till vår podd och skickat in frågor till våra experter. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg och är grundare och vd på Rulla Vagn, som är Sveriges största mötesplats för småbarnsföräldrar. Jag och min man startade Rulla Vagn för att göra det enklare att hitta vänner under föräldraledigheten. Och nu besöker närmare 100 000 föräldrar rullavagn.nu varje månad för att hitta nya kompisar. Nu kommer en lite längre fråga här.
Mm. Mm.
Hej, vad roligt det är att få Rulla Vagn i poddformat. Vi har en son som är 1 år och 3 månader och som alltid har varit tidig i många aspekter. Han gick när han bara var 9 månader och började sparka boll när han fyllde 1 år. Medan andra barn i hans ålder satt stilla i föräldrarnas famn var han den som kröp fram till dem och stal deras napp. Han är extremt intresserad av omvärlden och har svårt att skärma av intryck när han är trött eller behöver sova. Man blir aldrig uttråkad när man är med honom. Snarare tvärtom. Man blir trött eftersom han vill att vi engagerar oss. Och vi måste se till att han inte tar på andra barn så att han gör dem illa. Vi försöker vara så lyhörda som möjligt och erbjuda den stimulansen han behöver. Just nu i form av öppna förskolan i stort sett varje dag. Han kräver och får mycket uppmärksamhet. Vår tid med honom är verkligen det som folk kallar kvalitetstid. Sen försöker vi hjälpa honom att slappna av och sova. Vilket bara händer i vagn, utomhus och ofta med musik. Allt detta tar mycket energi och vi kan aldrig slappna av på dagen. Är han vaken behöver han stimulans och vi måste se till att han inte skadar sig själv eller andra. Sover han så är vi ju ändå utomhus och går. Men efter drygt 1 år har vi vant oss vid det. Min första fråga är, går det att få honom att sova inomhus på något sätt? Om 3 veckor börjar han nämligen på förskolan och jag vet inte hur det kommer lösa sig. Han kan inte somna i sin spjälsäng utan verkar tro att det är en lek. Min andra fråga är, kan han redan vara i trotsåldern och hur ska vi hantera det? Han vill vara mer och mer självständig och börja få utbrott i form av att skrika högt. Ibland i bara en sekund och ibland längre. Sen utmanar han oss på ett sätt som han inte gjorde förut. Exempel, han lägger vår iPad på golvet och trampar på den. Jag säger 10 gånger, inte trampa, inte med foten. Jag är så tydlig som möjligt. Jag pekar på iPaden och på hans fot, säger nej med både rösten och med kroppen. Sen säger jag, mamma hjälper dig, jag tar hans hand och hjälper honom att gå av. Då tar han iPaden, går 1 meter, och lägger den på golvet och trampar på den igen. Hur hanterar man en sån situation som kan ske på så många olika sätt i vardagen? Han förstår vad vi säger. Jag vet inte om han utmanar oss eller om han bara är fortfarande så impulsiv att han inte kan låta bli att göra det igen. Ska man ta bort direkt och avleda honom? Det är så svårt att behöva avleda honom var 10:e minut hemma. Man blir helt slut. Jag hoppas att ni kan hjälpa oss att inte tappa tålamodet så att vi kan främja hans utveckling och självständighet. Ja... Mm. Här har vi en väldigt aktiv 1,5-åring. Mm.
Och ett aktivt föräldraskap.
Jag tycker. Verkligen, de verkar så engagerade.
Ja. Helt fantastiskt. Och jag undrar, jag tror inte de tappar tålamod. Jag tror att de kommer klara det här jättebra. Det låter som att de verkligen hjälper det här barnet.
Mm.
Så det låter ju toppen. Vad har vi för frågor här då?
Vi hade frågan om det går att få honom att sova.
Just det.
Inomhus.
Mm. Och också det här med impulsivitet och avledning. Om man generaliserar barn är jätteolika, och precis som föräldern beskriver det här så låter det som en mer utmanande, ett mer utmanande föräldraskap, så ska jag säga. Och dels, det är inte alls så att alla barn sitter lugnt i famnen, utan det är
man uppfattar ju det
så. Ja. Och det är de som den här föräldern ser. Mm. För man tittar inte på barn som... Man tittar på det man vill ha. Mm. Inte det man redan har. Mm. Så att det är jättemånga barn som är på det här sättet. Och det tar mycket energi. Och det är också roligt. Och det beskriver ju personen också. Att det också är roligt. Jag tror att det kommer gå bra att sova på förskolan. Det låter som att det kanske inte kommer gå hemma att få honom att sova inomhus. Men jag tror att det kommer gå... på förskolan, för där har de ju madrasser.
Och så de bara hänger ju på. Alltså så här, vi hade också en son som bara sov utomhus. Mm. Och det tog ett par gånger, eller ett par dagar under inskolningen och sådär på förskolan. Och sen helt plötsligt så, och så sover
vi. Visst blir man förvånad?
Ja, man tänker ju att det inte kommer gå, men det gör det.
Ja. Och i ett rum fullt med andra barn och massa madrasser på golvet.
Precis.
Ja. Men det går oftast väldigt bra. Men om det inte fungerar, för det existerar ju också att det faktiskt inte går med vissa barn. Då löser de det. Ofta så låter de det barnet sova i vagn.
Ja,
att de gör det på något sätt. Jag tycker den oron tycker jag vi ska ta bort. Sen får ju de prata om det här med förskolan såklart. Men jag tycker inte att de behöver göra några förändringar inför förskolestarten. Utan gör nu det som känns bra för dem. Mm. Och om det är att sova ute i vagn. Sen får man ju inte själv... någon tid då för att man måste gå. Så att det är ju tråkigt. Men samtidigt beskriver ju hon lite där att vi har vant oss vid det här nu. Mm. För att han är på det sättet.
Precis.
Så det låter jättebra. Det här med...
Om han kan vara trots
ja, just det. För en del barn börjar med utbrott. Jag skulle inte vilja kalla det för trotsålder egentligen. Det är inte riktigt enligt litteraturen det man kallar trotsåldern. Däremot, att få utbrott är inget konstigt. Och det handlar ju mer om språket. Mm. Att man inte har sitt språk. Och hon skriver ju där, han förstår. Ja, barn förstår jättemycket i den här åldern. Man har ett inre språk. Men man kan inte uttrycka sig. Ju mer barnet förvärvar ett språk, och det är ju jätteolika när man gör det, men desto mindre sådana utbrott brukar man få. Återigen, vi har nämnt det förut, det där med att barn lär sig inte när man säger inte. Utan det här, om vi tar exempel med iPaden, där tänker jag ju ta bort iPaden, lägg den på en hög hylla och så får väl han skrika en stund då. Om det är just den som måste vara framme.
Kan det vara så att de, i och med att han är så tidig, att de nästan får lite för höga förväntningar på vad han ska klara av och förstå?
Absolut.
Just för att han är så framåt, så tänker de att så här, ja, men han förstår ju, så då borde han kunna lära sig detta. Men
det är absolut.
Alltså, han är ju fortfarande ett väldigt litet barn.
Ja, du har helt rätt. Och så kan det absolut vara. Särskilt om det också är ett stort barn. En del barn är ju väldigt långa.
Ja, just det.
Det vet vi inte om den här fysiskt, är. Men rent fysiskt rätt lång. Och då tror man också, just eftersom att barnet förstår, så tycker man att de också ska agera efter det vi säger.
Mm.
Men så är det ju inte. Utan att avleda ett barn, som brevskrivaren själv skriver där. Att avleda ett barn är en jättebra teknik till ungefär, om vi ska hårdra det, 3 års ålder.
Mm.
Sen har en del barn ett väldigt bra språk redan vid 2-2,5 års ålder. Och där kan man börja prata lite mer med sina barn. Men egentligen så, vi föräldrar lägger ju alldeles för mycket tid på att prata och diskutera.
Mm.
Man ska prata mycket om det barnet ser och det barnet upplever för att man ska lära sig ett språk. Läsa böcker, jättebra. Och beskriva, jättebra, det barnet är intresserad av. Men vi ska inte argumentera med våra barn. För det är de inte mogna för. Så därför så, precis som hon säger, nej. Och så gör vi något annat.
Mm.
Och det är ju arbetsamt.
Mm.
Att göra det som hon beskriver var...
Det är det verkligen.
Till 10:e minut eller vad det nu är för någonting.
Precis.
Men sen också så här, tänka, vad tycker mitt barn är roligt? Vad kan vi hitta för lek som vi kan göra
man
länge?
Man måste hålla på och säga till hela tiden.
Nej, är rutschkana roligt? Då kan man ju stå där länge.
Precis.
Och barnet kan åka upp och ner.
Precis.
Vad är kul för det här barnet? Kasta boll. jagarlekar brukar barn som tycker om att springa brukar de tycka vara roligt.
Precis.
Ja. Kurragömma är man alldeles för liten för i den här åldern. Kanske en treåring. Men att börja leka lite sådana här lekar som man tänker att det här barnet gillar.
Ja, han spelar ju redan boll, den
just
här killen.
Just det, då kan man ju börja kasta boll. En mjuk boll inomhus, en annan boll utomhus. Att försöka möta, och sen så var får man sin energi från när man är utrenerad?
Ja.
Det måste ju vara tid utan barnet.
Ja,
och är man två föräldrar kan man turas om. Mm. Att man gör upp med varandra som partners. Mm. Att nu behöver jag lite ensamtid. Jag behöver vara ifrån. Mm. För det verkar ju som att de pratar om att det här barnet är dränerande att vara med. Låter ju som det. Också kul, men också energidränerande. Så att man låter varandra göra egna saker. Och det är ju lätt att säga. Och det är svårare att få till.
Mm.
Så att om man känner i sitt föräldraskap att vi får inte till det. Då kan det vara bra att vara lite... att organisera så att man bestämmer faktiskt. Att man planerar och bestämmer att...
Varannan tisdag, då händer det här.
Ja, faktiskt. Ja, min dag är tisdagar, din dag är onsdagar. Mm. Så har man något att se fram emot också. Och kanske också att man upplever tiden med barnet som ännu roligare. Mm,
precis. Han kommer ju snart här också att börja på förskolan.
Just det.
Jag tänker det här, alltså han är ju väldigt aktiv och kräver mycket uppmärksamhet. Mm. Och nu kommer han ju få en del av den stimulansen och tillsammans med andra barn så på förskolan. Mm. Är det viktigt då att barnet får alltså inte lika mycket stimulans, om man säger efter förskolan, utan att han då får komma hem och bara vara? Eller, just såna här aktiva barn, kan de stimuleras för mycket? Det är egentligen min fråga.
Inte om man mår bra av det.
Nej.
Och sen kan sova gott om natten.
Ja, det är där man ska liksom känna av det lite.
Generellt så skulle jag vilja säga som du, att ta det lugnt efter förskolan och varva ner.
Mm.
Men en del föräldrar upplever att det går inte med
det går inte.
Mitt barn måste ha en massa intryck. Och då får det väl vara så. Då är ju det okej. Okay. Man kan inte göra fel. Men jag tänker, jag har fått tips av en förälder om en bok en gång. Som har hjälpt den här familjen som har ett liknande barn. Och det är inte säkert att det hjälper den här familjen. Men jag tänkte, får vi nämna det?
Absolut, ja, gör det.
Det är en bok som heter Plusbarn.
Just det.
Har du läst den? Eller du känner till den?
Precis. Ja. Det är, ja, vi har intervjuat den författaren på Rullavagn.
Mm. Ja, vad roligt. Så att
det är ju den svenska benämningen av High Need Babies.
Exakt.
Mm.
Låter lite.
Ja, men plusbarn.
Högtravande. Jag vet inte hur plusbarn låter heller, men
kanske är trevligt, lite barn som är extra.
Ja,
allt.
För det är det man behöver. Man behöver alltid höra att det finns andra som har samma arbetsamma frågor kring ett barn. Och det finns andra barn som är så som mitt barn är.
Mm.
Jag vet att också ibland så kan man ju söka via Rullavagn också. Hitta grupper på det sättet.
Absolut. Ja, absolut. Det är klart.
Ja, att man liksom, för att
starta en föräldragrupp för andra med aktiva barn. Så kan de röja tillsammans.
Exakt.
Absolut.
För det är oftast lite kul. Och nu är det här ett litet barn. Men barn som händer, där det händer mycket. Och de tar in mycket intryck och upplever mycket saker. De kan behöva varva ner. Och om man bara kan varva ner genom att titta en stund på en iPad, så är det inte fel.
Nej.
Nu är det här ett väldigt litet barn, så att det barnet kanske inte gör det ännu.
Mm.
Men man behöver inte känna att jag är en dålig förälder för att jag tar med en iPad. Utan är det sättet som barnet kan varva ner på, så kan man göra det 20 minuter efter förskolan.
Mm. Precis.
Helt okej.
Okay. Mm. Ja, men hitta gärna föräldrar via Rullavagn och dela det här med.
Jättebra.
Absolut. Just det här avsnittet av Rullavagn-podden sponsras av Ellas Kitchen. För dig som precis har börjat eller ska börja med smakportioner, så är det ett varumärke att hålla utkik efter i affären. De gör 100% ekologiska klämmisar, både med frukt och grönt och med mat. Det som vi på Rullavagn verkligen gillar är att deras produkter är helt framtagna för att verkligen väcka matlust och nyfikenhet hos barn. På Ellas Kitchen-kompis kan du som lyssnar gå med i Ellas kundklubb. Då får du massor av peppande råd för att göra din bebis smakresa så spännande som möjligt. Dessutom får du hem ett fint startpaket med smakprov och roliga små gåvor. Du hittar alltså kundklubben på ellaskitchen.se/kompis. Hej, här är min fråga. Vår son på 17 månader är extremt mammig och har alltid varit. Han ammades i 13 månader, vägrade flaska och napp, vaknade 8-10 gånger varje natt i ett års tid. Och det enda som lugnade honom var att få somna om var bröstet. Lyckligtvis kunde jag vända det efter ett år och nu sover han relativt bra utan bröstet. Men min sambo, alltså hans pappa, får inte lägga honom. Då blir det skrik och gråt i timmar om jag någon gång går iväg på kvällen. Det funkar helt enkelt inte. Och det har ju alltid varit så. Mitt liv känns väldigt begränsat. Kan aldrig se en bio, träna eller gå ut och gå. Eller gå på krogen kvällstid. Känner mig ensam och uppgiven. Vad ska jag göra? Ja, vad ska man göra här? Det här med mammighet och pappighet är någonting som vi får en del frågor om.
Det är ju oftast, barnet är oftast mer pappig eller mammig eller vad vi nu ska kalla det för, med den som har varit hemma.
Ja, precis. Längs.
Så är det oftast.
Ja, den som spenderar mest tid med barnet är lättast att hänga på.
Lite så. Men jag tänker för den här familjen, vad fantastiskt att de kunde sluta med den där andningen på natten.
Otroligt skönt.
Undra hur hon gjorde då. Mm. Finns det någonting av det som man kan ta till nu också? Någonting av de tankarna, det som gick bra då. Vad går bra med det här barnet? Och sen så självklart känns det ju uppgivet att inte kunna gå ut på kvällen. Men jag undrar om man kanske istället ska gå ut på dagen då. Så man får det där i alla fall. Det behöver ju inte vara knutet till kvällen. Kan man på helgen liksom ta en brunch med någon? Eller gå på bio kan man göra på dagen också. För antagligen så är det mer kopplat till kvällen. Att det här barnet börjar bli lite oroligt på kvällen. Och någonstans så vet ju barnet att de är trötta. Och kanske vet någonstans att man ska sova. Och kanske också blir orolig när man ser att föräldern går ut. Jag tror att det är jätteviktigt att man inte smiter iväg. Utan att man visar att man ska gå.
I så fall.
Ja. Och så beror det ju på partnern. Om partnern känner att det är okej. Barnet får gråta. Jag är trygg med det. Det går bra. Du får göra det där i alla fall. Är det så kan man ju visst gå ut på kvällen.
Men kan det hjälpa det här du säger just att... Om hon kommer iväg mer, till exempel på helger då, om hennes sambo jobbar.
Där på dagen.
Ja, precis. Att komma iväg på grejer så att sambon också får kanske börja lägga på dagen, vilket man kanske inte har möjlighet till om man jobbar och sådär. Så att man bygger upp det lite långsamt och ger sambon mer tid med barnet generellt.
Ja, jättebra. Och då är ju det, då skulle det vara en sån liten... träningstid då på helgen.
När barnet är lite piggare och glad. Och
exakt, kvällen är alltid lite känslig. Och sen också kanske det här att man ställer sig in på att det är så här just nu. Det kanske måste få vara så här just nu. Även om det är jobbigt. Om man har en annan inställning och vänder lite på det och att gud vad jag är viktig för mitt barn. Och också en annan sak som jag tänker på med de här två är att lägga barnet tillsammans.
Ja, just det.
För att barnet ska se
jättebra.
Att pappa fungerar precis lika bra. Och det tycker mamma också. Så då ser barnet att det här kan vi göra alla tre. Och då ska det så småningom gå över till att pappa lägger själv.
Precis. Det står ju inget här om de har... Jo, det gjorde det visst det. Vägrade flaska och napp.
Ja,
just det.
Ja, det var det som var
det
grejen.
Det var så, ja. Precis. Men det är väl ett jättebra tips.
Att göra det tillsammans.
Ja, verkligen.
Det är faktiskt bra. Du brukar kunna vända. Och sen precis det där som du säger. Att gå iväg på helgen och göra egna saker på helgen. Och vad var det hon ville göra? Träna till exempel kan man göra på dagen.
Och så långsamt jobba sig fram till den där middagen på kvällen.
Ja, det tänker jag.
Lycka till. Hej Rullavagnpodden. Hur ska vi bete oss med vår 3,5-åring som är avundsjuk på 1-åringen och därför ofta tar saker ifrån, puttar, slår och småsparkar lillebror? Konstanta bannor hjälper inte. Beteendet blir betydligt värre om lillebror får uppmärksamhet. Varför vi försöker vara noga med att ge lika mycket till båda två.
Mm, vad bra.
Ja, det här är faktiskt en väldigt vanlig fråga som vi får. Just om syskon som bråkar.
Mm. Och så kan man ju fråga sig, jag tänker ju att den här 3,5-åringen pratar och kan prata. Men det vet vi ju aldrig. Så att ofta när man inte kan uttrycka sig, och det kan man ju göra också för att man är trött eller hungrig eller att man inte riktigt hittar sina ord och att man då använder puttar och slåss. Och det skulle ju vi egentligen också vilja göra, men nu har vi lärt oss att så gör man inte. Så de här sociala beteendena, det håller man ju på med i barnens uppväxt och lära dem hur man ska göra. Och det ska man ju fortsätta med. Men just för den här familjen tänker jag, dela på barnen.
Just det.
Ganska tråkigt kanske när man tänker att man är familj och ska göra saker tillsammans. Men det är ändå lite åldersskillnad på de här.
Alltså en 1-åring är ju ärligt talat ganska jobbig också om man är 3,5. Ja, men jag har ju en 3,5-åring hemma och han sitter ju mer och leker nu. Ja, men sådana där när man bygger upp en liten värld. Och de och så är såhär, alltså han blir ju vansinnig bara jag kommer och flytta på något eller sådär.
Eller tågbana.
Ja, och så kommer den här 1-åringen kan man ju se framför sig och bara liksom raserar allt som man har byggt upp. Det är inte så konstigt.
Nej, så att kanske att, och faktiskt brukar det fungera med när man har 2 små barn, att gör man någonting och kommer man iväg på förmiddagen så brukar eftermiddagen oftast bli lite lugnare.
Mm-hmm.
Känner du igen det?
Ja, jo, men om man det har sant, någon har slags liksom aktivitet. Röjt av sig lite och så är det skönt att komma hem igen.
Ja, faktiskt. Mm. Så att jag tänker att antingen så att med 3,5-åringen göra någonting, gå på simhall eller, det här får ju bli... Såklart, det går inte på kvällen. Men vi pratar väl om den tiden när man är lediga tillsammans.
Ja, precis.
Så att man gör någonting själv med 3,5-åringen som passar den. Eller att man går iväg med 1-åringen då, till exempel till en park. Eller hur? Man kan gunga lite när man är 1 år och gå omkring lite, kanske med föräldrahjälp. Så att de kommer ifrån varandra lite grann.
Mm.
Och så kan det faktiskt, precis som du säger, 1-åringen behöver ju bli lite äldre. Klart man inte kan samleka när man är 1 år.
Mm.
Men man kanske också måste hjälpa 3,5-åringen att kunna ta med, prova i alla fall, att kunna ta med 1-åringen som en bipassagerare i sin lek.
Just det, precis.
Om man har en sån lek.
Mm.
Vad ska vi hitta på?
Ja, men jag tänker de här som inte är så pilliga lekar, utan just när man
sitta
leker
i en
ute,
låda.
Sitta i sandlådan och sånt där är ju
men
perfekt.
Men ettåringen kan sitta i en låda och tycka det är jättekul och så kan 3,5-åringen putta lådan.
Precis.
Ja, men lite sådana lekar när man då är hemma och de måste vara tillsammans, men mer uppdelad familj.
Mm. Precis.
Och det kommer ju bli lättare såklart när det lilla barnet blir äldre.
Mm. Och konkret då, när storebrorsan då, vad gjorde han, puttar till eller sparkar till i brorsan?
Ja, då säger de då? Nej, så här gör vi inte i vår familj.
Nej.
Lite den här bistra tonen, men inte skuldbelägga barnet.
Nej.
För att alltid utgå från att barnet gör inte det här riktigt medvetet, då, eller hur ska vi förklara, man gör ju för att man blir irriterad och arg och faktiskt vill dänga till den där lilla och det kan man som förälder uttrycka, jag ser att du är arg, vi slåss inte, jag ser att du är arg, vi nyps inte.
Precis.
Mamma nyper inte, pappa nyper inte, försöka radera och upprepa att man inte nyps och inte slåss. Och 3,5-åringar brukar ju funka väldigt bra på att ha en slåsskudde. Det kan vara roligt. För man kan ju inte behöva uttrycka sina känslor.
Ja, men precis.
Och man kanske vill sparka. Och så får man ju inte sparka 1-åringen.
Just
men
det.
Man kan få sparka på ett objekt.
Ja.
En kudde då.
Precis.
Ta en soffkudde. Det kan till och med vara, om barnet blir arg och upprört, så kan man använda det och säga, kom vi går till slåsskudden, får du slå lite grann.
Det var väl ett jättebra tips.
Så får man uttrycka de där känslorna. Men man måste vara 3,5 då för att det ska funka.
Precis. Bra. Det avslutar vi med på den frågan.
Mm.
Hej Hej Rullavagn, tack för att ni finns. Var bara tvungen att säga det först. Tack.
Tack själv för att ni ställer så bra frågor.
Ja, verkligen. Mm. Jo, jag har en 7 månaders bebis som har älskat riktig mat från den dagen det introducerades vid 6 månader. Hon har tidigare fått ersättning sedan hon var 2 månader då jag inte klarade av att amma av olika anledningar. Sedan en tid tillbaka har hon dock vägrat riktig mat och vill bara ha ersättning från flaska. Det är som att hon är en liten bebis igen vid måltiderna och ska ligga nära och mysa samtidigt. Inget ont om det. Jag tycker såklart också att det är mysigt och ger henne närheten för jag ser att hon behöver den. Men är lite orolig att hon inte ska lära sig äta riktig mat på ett tag. Innan detta har hon kanske ätit en halv barnmatsburk per dag utspritt på 2 måltider och sen kompletterat med ersättning resten av dygnet. Så, min fundering är helt enkelt, varför gör hon detta? Kan matintresset komma och gå? Fruktpuréer går fortfarande ner, men inte mat. Tack snälla för svar.
Absolut, matintresset kan komma och gå. Mm. Och det kan också vara tänder.
Just det.
Ibland, och det kan man märka, ibland är att man känner en liten tagg. Mm. Oftast kommer de i underkäken. För det är faktiskt jättevanligt, det behöver inte alls vara så i den här frågan. Men det är jättevanligt att barn en vecka, när just tänderna spricker, bara vill ha kalla, söta saker, fruktpurén, eller drickmat. Så att det är ganska vanligt. Så att nu vet vi inte när hon skrev den här frågan. Spännande, det kanske redan är förbi.
Det kan ha varit.
Ja, det kan ha varit förbi, så det hoppas vi ju på. Men annars är det jättevanligt. Och har den här lilla personen ätit, så kommer den här personen äta igen. Mm. Så det tycker jag, det är ingen oro. Utan kanske liksom till mötes går det där och ha en period.
När och, hon får vara liten och ligga och snutta.
Ja. Om det inte har hänt någonting annat speciellt, såklart. Där får man ju också rannsaka sig lite.
Mm.
Det kan vara, om det har hänt, säg att ett barn har trillat ur sängen till exempel och blir väldigt rädd.
Mm.
Då kan det också bli så att man söker väldigt mycket närhet.
Just det.
Man kan börja drömma drömmar när man är i den åldern som är liksom läskiga och besvärliga. Det kan vara en anledning. Det är en lite skör period mellan 7 och 9 månader.
Alltså jag har fått för mig det, för vi får väldigt mycket frågor just om 7 månaders bebisarna.
Ja, vad spännande.
Ja, är det så att det händer mycket då, eller?
Ja, det händer jättemycket. Dels motoriskt också, att de ska börja försöka ta sig någonstans.
Precis.
Och det är en jobbig tröskel.
Mm.
Men också att barnen lite förstår, och det är kanske redan i 6 månader, att man liksom förstår att man inte är en enhet, utan man är en egen individ.
Just det, precis.
Och det kan många barn tycka är lite oroligt och läskigt.
Mm, mm. Ja, det är klart.
Så att fram till, på BVC i alla fall, fram till 6, 7, 8 månader är det lättare att ta barnet själv när man ska väga det. Men så märker man någonstans där att barnen börjar bli lite mer försiktiga efter 6 månader. Att de inte tycker det är lika okej. Okay. Man ska ge barnen en kloss till exempel när de är 8 månader. Ibland vill de inte riktigt ta den innan de checkar av med sin förälder om det är okej okay att jag tar den här klossen från den här nya personen. Så det är väldigt mycket utveckling här.
Mm.
Så det kan ju vara en anledning. Nu spånar vi ju bara.
Ja.
Eller så är det tänder.
Mm.
Och ett litet tips till alla ni som där är lite mat tjafs, eller vad man ska kalla det för. Om de gillar fruktpuré, lägg det i maten.
Ja, blanda med lite.
Ja, om man köper burkmat så kan man riva ner ett päron i det.
Mm.
Lagar man egen mat kan man koka den med ett päron. Päron är en väldigt söt frukt. Päron, mango, banan. Det är väldigt söta frukter som ofta är tilltalande för barn. Så det tycker de ofta om.
Mm.
Barn gillar ju de här påsarna som man kan köpa.
Smoothiesar.
Ja. Mm. Och vad är det i dem?
Frukt.
Frukt. Mm. Så även i matpåsarna så är det oftast lägger de till en frukt.
Mm.
Så att det kan man göra i egen mat också. Det är inte så att barn kommer välja söt mat.
Sen kan man fasa ut det över tid.
Mm. Precis. Och bröstmjölk och ersättning är jättesött. Och gröt är jättesött. Precis. Så att det är ju smaker som barn gillar. Mm. Så att, och också det där som vi pratade om. Att det kan vara så att det är något som stör i munnen. Och därför vill man ha kalla saker.
Ja, precis.
Mm.
Bra, tycker jag. Och tiden går ju som bekant alldeles för fort. När man har roligt.
Ja.
Och det här avsnittet har ju verkligen, vi har flugit förbi bara.
Jag
säger ett stort tack till dig, Lisa.
Tack själv.
För att du svarar på alla frågorna som vi får. Och om du också skulle vilja ha Lisas svar på en av dina frågor, så är det ju bara att skicka ett mejl till podd@rullavagn.nu. Vi är snart tillbaka med ett fullmatat avsnitt och lyssna gärna då. Det här avsnittet av Rullavagn-podden sponsrades av Smartfoto.